Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Innovera med kraften i flera perspektiv.
Innovation är på tapeten i vår snabbföränderliga värld, och mycket av utvecklingen både ute på den marknad där företag verkar och i arbetslivet drivs av innovationer, och många behöver och vill bli bättre på just innovation.
Vi släppte ett avsnitt om innovation i januari i år, avsnitt 177, med titeln Att verka i en tokig värld. Då nämnde vår gäst Leif Dente helt kort en modell som kallas design thinking. Och det handlar om att jobba med kraften i olika perspektiv. Och vi tänkte att det här är väl verkligen något vi behöver i arbetslivet idag, av en mängd skäl.
Ja, inte minst för att mångfald gör oss starkare och klokare. Både att ha medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter, och också kunna se en mångfald av möjligheter i vår egen framtid som företag och som individer.
Men samtidigt så är det ju svårt att se bortom det redan kända och börja traska i nya spår, för vi är ju vanedjur, vi människor. Idag ska vi djupdyka det här tillsammans med Fredrik Heghammar, vd och grundare av bolaget House of Sparks. Tidigare har Fredrik jobbat med bland andra Barry's School of Communication och Google Creative Lab i New York.
Lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. Hälsa handlar ju om så mycket mer än att knapra morötter och springa runt i tights.
Hälsa kan handla om bra samarbeten, att båda har en tydlig riktning och frihet att agera självständigt, och trygga ledare som har tid att leda.
I den här podden då tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet, digitalisering, stillasittande till hur vi tillsammans bygger arbetsplatser där människor både mår bra och presterar. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver organisationen Oxy Group.
Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du inspiration och idéer varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller medarbetare.
Alltså en innovation som verkligen har lyft det senaste året, det är ju det här med digitala hälsoinsatser för hela företag. Ja, lite av nöden tvungen förstås kanske, men samtidigt något som många kan behöva. För vi kan ju inte alla, och vi kanske inte vill, och jobba med hälsan på samma sätt. Och i större företag så är man inte alla på samma plats samtidigt ändå, pandemi eller inte.
Nej, exakt. Och vår partner Twitch Health har ett erbjudande som heter Twitch Digital. Det är ett enkelt, socialt och ofta roligt sätt att aktivera personalen och alla medarbetare. Det är beprövat och ger ofta väldigt hög deltagande grad. På ett företag med 800 medarbetare till exempel deltog hela 99%. Det är ju rätt bra siffror.
Ja, verkligen. Och det här programmet, det uppmuntrar rörelse, men det är som sagt, det är inte bara den fysiska hälsan, eller ja, det är det, men i ett större perspektiv. Förbättrar sömnen, sänker stressen och man fokuserar på många små förbättringar hos individen och på så sätt så uppnås en stor kollektiv effekt. Och programmen kan genomföras förstås då digitalt, oberoende av plats, alltid tillgängligt och det passar ju företag med kanske många kontor eller utspridd personal.
Och självklart kan man också få hjälp av Twitch Health för att komma igång med det här. Man kan behöva hjälp med att kommunicera internt, genomföra det förstås och följa upp. Du kan läsa mer på twitchhealth.se under erbjudande och Twitch Digital. Eller så klickar du i länken på det här avsnittets inlägg på vår hemsida eller i din poddapp.
Ja, och nu ska vi prata innovation igen och om kraften i att använda olika perspektiv på saker och ting. Och därför känns det jättekul att säga varmt välkommen till dagens gäst, Fredrik Heghammar. Välkommen!
Tack så mycket! Superkul att vara här. Och jag ska också passa på att säga tack för en bra podd. Att det här borde vara obligatoriskt för alla som jobbar på ett företag och alla som driver ett företag att lyssna på, tycker jag.
Ja, men eller hur? Eller hur? Mm. Vi håller med. Ja. Härliga ord. Du säger det som gäst.
Ja, nej, men jag menar det verkligen. Det är ett superviktigt ämne. Och just det här holistiska som man oftast glömmer bort, som kanske är en segway in till dagens ämne, det här med olika perspektiv, gör ju att man kan ha en mer holistisk approach till saker och ting.
Mm. Ja, nej men tack för det. Det var ju där någonstans vår podd faktiskt började. Vi pratade om det här att många fastnar i att prata om hur individer ska träna eller äta. Och vi tror inte att det är där som organisationer ska börja när man bygger hälsosamma klimat där.
Nej, och det är det som gör det så komplext och svårt också, såklart, att det räcker inte med ett plåster på knät helt enkelt.
Nej, men det är ju bra för oss, för då har vi ju ett fantastiskt ämne att podda om, ja, dag absolut. Ut och dag in.
Och en viktig funktion att fylla för de som lyssnar på det, så att man vet var man ska börja, för det är svårt att börja med såna här frågor.
Ja, men det är ju det, och jag tänker innovation, också ett stort och komplext ämne, svårt att börja kanske.
Mm.
Och du hjälper ju företag och affärsutveckla med den här modellen då som kallas design thinking eller designtänkande på svenska.
Ja, precis.
Och jag har förstått det som att det handlar om att innovera med både kunden men också medarbetarna i fokus. Stämmer det?
Ja, och bara backa lite grann till det där uttrycket, för det ställer till det lite grann, det här med design thinking, för att termen i sig är lite exkluderande för många, för att man tror att det har med färg och form att göra. Och att man måste vara designer för att hålla på med det här. Men det är inte så. Däremot så är det så inom designvärlden eller den, liksom, den skapande världen på så sätt, så är det här oftast ett sätt som man jobbar på. Man prototypar, man tar hjälp av andra och samarbetar hit och dit. Och vill man verkligen titta på en bransch som har lyckats fullt ut och också med digitaliseringen kring det här, så är det musikbranschen. Väldigt spännande att titta på alla producenter som är med och hur man gör demos och hit och dit. Men ja, precis. Design thinking handlar ju egentligen om att man ska empatisera med slutanvändaren och iaktta den och se så att man fyller... Man liksom hjälper den med någonting istället för att, som jag själv har gjort många gånger, man hittar på någonting och så försöker man hitta något syfte med det och så säljer man det med mördande reklam så att alla tror att de behöver det. Men det här handlar precis som tvärtom, att iaktta och se vad har den här människan för, de här människorna för behov helt enkelt, och försöka lösa det. Och då handlar det mycket om att involvera slutkonsumenten, men applicera design thinking också internt i bolag, det vill säga att man låter de olika avdelningarna, om det nu är det på ett företag som är av den storleken, att samarbeta. Så är det också att applicera design thinking, det vill säga att låta marknad och legal och produktion och alla de samtidigt få vara med och lösa saker och ting, gör ju att man kan röra sig otroligt snabbt framåt. Och får då det här holistiska perspektivet som vi pratar om.
Men frågan är då var man börjar, för ofta kommer väl, ja nu gissar jag lite, du får säga om jag har fel Fredrik, men jag tänker innovation börjar väl ofta med att någon får en idé, eller är det så att det snarare börjar med att en ledningsgrupp sitter och säger vi håller på att dö, konkurrenterna springer om oss, alltså vad brukar vara startknistan?
Oj, det där är lite olika, precis, och det är det här som är det stora kruxet skulle jag vilja säga, det är att definiera vad innovation är för företag, för att de flesta som säger att de jobbar med innovationer jobbar ju med idéer. idéer som potentiellt skulle kunna bli en innovation. Och grejen är att det är helt okej, det går lite inflation i det där också, för att ja, men jag nämnde det, digital transformation innan musikbranschen. När man använde ordet digital förut så kräktes ju folk lite i munnen och blev jättestressade. Och nu har innovation tagit den platsen. Nu pratar man inte digitalt längre, nu pratar man innovation, och folk är lika stressade som för det digitala ordet innan, upplever jag i alla fall. Och det är för att man inte har liksom definierat vad är innovation. Är innovation att ta fram idéer? Är innovation att ta fram en idé som är helt ny? Är innovation att produktutveckla och göra saker och ting bättre? Så det där är liksom första hindret, så att säga. Men för att svara på din fråga, så är det så att ibland så är det klart att någon kommer på en idé och att man utifrån det försöker jobba fram så att den kan ta sig till marknaden och bli en innovation. För det är en fast definition. Om det inte kommer till marknaden, och enligt då Wikipedia också ska ha en ekonomisk vinning, så är det ingen innovation. Utan så länge den bara är och jobbar internt, så är det bara en idé. Men det kan födas så. Men det kan också vara att en styrelsegrupp eller ett företag eller en avdelning har ett problem som de måste lösa, helt enkelt. Eller att de har en målgrupp som har ett problem som måste lösas.
Mm.
Så det är lite olika.
Och då är frågan, vad skulle du helst vilja när folk kommer till dig, Fredrik? Är det någon sån här som brinner för en idé som kanske då också kan vara väldigt låst vid den idén, att den är bra? Ja. Eller är det lätt då att börja med den här ledningsgruppen som ställer en öppen fråga, hur 17 ska vi vara relevanta på vår marknad om 5 år?
Om någon kommer med en väldigt specifik idé, så brukar jag backa den genom att titta på man pratar om jobs to be done. Jag vet inte om ni känner till det, men det handlar om så här: vi anlitar olika produkter, varumärken, tjänster för att uträtta saker till oss. Då är det så här, men vad är jobbet vi ska göra? Och sen så, vad finns det för hinder och möjligheter med det? Så jag skulle vilja säga att 85% av gångerna som jag får en utmaning, så har vi en annan utmaning när vi har gjort den övningen. För att det är andra utmaningar som måste lösas för att kunna lösa det problemet. Och det är det här som är så himla fint då. När Lisa eller Olle hittar på en idé, och sen så samlar man de andra kollegorna från olika discipliner och tittar på, det här är det vi ska göra. Vad ser ni för hinder och möjligheter med att göra det här? Då får du ju de riktiga utmaningarna. Då kan det vara så här, Olle hade en idé om att han skulle göra så här framtidens kundtjänst med värsta appen liksom hit och dit. Men det slutar med att vi köper nya sladdar till telefonerna i kundtjänst. För det är de som det faktiskt är fel på. Det är inte att de behöver ytterligare en app.
Mm. Och då har de här olika perspektiven varit det som hjälper oss att faktiskt göra rätt saker som gör våra kunder glada.
De har gett den holistiska synen på utmaningen eller problemet. Jag brukar säga utmaningen, jag vill inte använda ordet problem. Eller möjligheten, ska vi säga. Det finns en möjlighet att lösa det här. Liksom, och jag som också har jobbat inom kommunikationsbranschen är ju... jag jobbade på Brinfors ett tag, och där var det att jobba mycket med Saab. Och där var det att allting man gjorde skulle då leda till test drives. Folk skulle signa upp sig för att få en test drive. Och man lade ner miljoner på produktionen, man lade ner ännu fler miljoner på mediebokning. Men det fanns ingen som svarade i andra änden. Så det spelade liksom ingen roll.
Och då blir det väldigt mycket pengar i fel...
Så man trodde att det var det som var problemet, att folk inte har sett det här, eller man ska öka awareness hit och dit. Men det var inte det som var grejen. Problemet var att man skulle behövt 20 personer som satt och svarade telefon och gjorde de här faktiska bokningarna. Och det som, när man då får med de här olika perspektiv från liksom, och tänker att företaget är platt istället för hierarkiskt som det oftast är, så är det så här, ja, men problemet är inte att vi ska köpa media för 20 miljoner till, utan problemet är att vi ska anställa en till eller utbilda den som sitter, eller vi ska ha en chatbot, eller, och det är det här som är så intressant.
Men nu, förlåt, jag tänker att du sänker tröskeln lite grann för den som tycker innovation låter läskigt nu, om det kan handla om att skaffa rätt sladdar. Vad var det jag tänkte säga?
Ja, absolut. Och det är precis det handlar om. För att det är ju oftast inte de här experterna som löser det här, utan då är man så, ju mer man kan om någonting, ju oftast fyrkantiga blir man ju i sina lösningar. Utan man behöver ju den här personen då som ofta, alltså min erfarenhet är att det är oftast den som säger innan man börjar session att jag är inte kreativ. Det är oftast den som kommer med en, kanske inte den avgörande idén, men den avgörande frågan som leder till lösningen.
Jag gör ju osökt reflektionen kring den här storyn om det hade väl något med NASA att göra och någon färg som vägde väldigt mycket. Och det var den som hade målat som insåg att ja, men om vi byter färg så väger den mindre. Och problemet var liksom, ja, att någonting vägde för mycket. Men jag gör också kopplingen, vi pratade om hälsa i början och det är inramningen för vår podd. Att design thinking funkar också väldigt bra på. Jag tänker att vi är stressade och så bör vi försöka bota symptomen. Och med design thinking kan vi ju komma åt orsaken till det, och det jag hör dig säga det är ju att det låter som att vi hoppar för snabbt förbi det här steget när vi faktiskt inventerar och borrar i vad det riktiga utmaningen eller problemet, vilket ord man nu väljer att använda, och
100%.
Och hamnar i det här, alltså konvergent, alltså så här, vilken lösning ska vi ha?
Vi är så lösningsorienterade, vi vill hoppa direkt till det, och det är stora utmaningen när jag gör mina sessions, det är så här, hålla kvar dem, halva dagen, om jag kör en hel dag, det handlar om att hålla kvar dem i utmaningen, och det Det är jättesvårt för folk. Men en annan liksom så där koppling till det, när man går till doktorn idag eller läkaren, så googlar de oftast. Och en del är jätteupprörda över det där att vadå, ska jag gå till doktorn som googlar? Men det är design thinking, för doktorn får miljoner andra personers syn på det här för att sen kunna bilda sin egen uppfattning. Så det är precis det handlar om, få de här perspektiven på det. Och det är det som är så himla fint.
Men jag är nyfiken på hur det går till. För nu har du sagt då att ja, man kan komma in på olika sätt. Och du skrev också till mig när vi pratade om det här i förväg att ni använder samma modell oavsett om det gäller torskfiske, stadsplanering eller utveckling av produkter och tjänster.
Ja, men, faktiskt. Ja. Nej, men det, när jag var på Google då, så kom jag i kontakt med en kille som heter Jake Knapp. Och det var han som sen skrev den här Google Design Sprint-boken, som på något sätt har satt det här sprint-metodiken i centrum, och alla bara, Google jobbar så här. Nej, det kan jag säga här nu, avslöja något, att Google jobbade inte så, utan Jake jobbade så, och nu jobbar Google så. Bara att det finns så mycket sanningar om vad Google gör och inte gör, men de jobbade inte efter den metoden, men han gjorde det, han utvecklade den för att kunna snabbt på kort tid då, i hans fall 5 dagar, gå från idé till testad prototyp.
Ja, det är ju väldigt snabbt. Men nu, vänta lite här nu. Om man är så effektiv, hoppar man inte över väldigt mycket viktigt borrande då?
Nej, eftersom man då, i hans metod tycker jag att man gör det. För att där handlar det mycket om att man måste borra innan och gräva innan för att ta med sig någonting in i det. Men när jag flyttade hem till Sverige då, för nu är det 6 år i sommar, så det är lång tid. Men då kände jag så här, men det här är någonting som verkligen man skulle kunna göra på den här marknaden. Och då var det ingen som hade 5 dagar. De tyckte att det var för lång tid liksom. Nu gör ju alla det här liksom. Så att då ihop med en kille som heter Joe Copper, så startade vi första bolag som heter Another Tomorrow. Han kom från hackathonvärlden, det vill säga när man är med mycket folk, många olika människor, olika perspektiv, lite lösare former kanske då, kommer på idéer på kort tid. Och jag kommer då från det strukturerade, metodiska sättet liksom, för sån är jag gillar det. Och hade med mig då den här metoden från Google också. Så att vi satt oss ner, hur kan vi liksom röra oss snabbare men med samma resultat? Jo, vi är fler människor i session, men inte liksom, inte supermånga. I Google-modellen ser man 6-7 personer i 5 dagar. Vi är oftast 25-30 personer. Och uppdelade då i 5-6 team. Vi är ungefär 5 personer i varje team. Och de teamen är då blandade från olika avdelningar, men också kunder med, eller också antagonister som är med. Jag gjorde till exempel, jobbade med Refugee Tech, den här flyktingströmmen som kom för några år sedan. Så var det några tekniker som gick upp och sa vi vill liksom använda teknik för att hjälpa till. Superbra liksom, plattform byggdes upp. Och då skulle vi liksom bygga upp det här, och då var det jätteviktigt att vi hade med folk som då representerade de som inte tyckte det var bra med invandring också då, för att liksom, ja, vi kan inte bara strunta i dem, för att det är ju en del av det här också. Så att det handlar om representation i grupperna, det vill säga mångfald då, om man ska säga. Jag använder inte ordet mångfald längre, utan jag pratar om perspektiv istället. Jag tycker det är intressant. Jag struntar om du är svart och gul eller snippa eller snopp eller vad det är. Jag vill ha din hjärna. Och Och jag vill ju också ha dina perspektiv som person. Det spelar ingen roll om du är NASA-ingenjör eller om du är städare, för att du som människa har perspektiv på saker och ting som inte är kopplat till din jobbtitel.
Ja, men den tyckte jag mycket om. Det var 8 mars igår, och det är ju inte säkert att jag tänker på ett visst sätt bara för att jag är kvinna. Däremot kan det behövas pratas om att vi inte får lika lön. Ja, intressant.
Ja, nej, men så att jag tycker att det är... Jag tycker mångfald är super, super viktigt, och absolut. Men det går inflation i uttrycket.
Yes.
Och i det här fallet så handlar det om perspektiv. Och likadant all det här snacket om ålder hit och dit. Liksom, det är klart, blandar man olika åldrar så kommer det få olika lösningar. Så är det bara. Nej, men då, så vi är då flera människor helt enkelt. Och på kortare tid, 2 dagar då, längsta formatet vi har när man går från 0 till testad prototyp. Och i och med att vi har alla de här representationerna i de här grupperna, så gräver vi medans vi flyger. Eller vi brukar säga att vi byter vingar medans vi flyger.
Oj. Hur går det med aerodynamiken då, tänker jag?
Nej, men det går bra, för att det handlar om, nyckeln är då kvantitet för att hitta kvalitet. Man jobbar efter de här double diamond. Det blir lite buzzwords här, men så får det bli. Man kastar ut, man trattar in, man kastar ut, man trattar in. Så att det är liksom... Och det går fort. Därför går aerodynamiken väldigt bra.
Men det var intressant. Så det finns en metodik, eller flera säkert förstås. Och så kommer jag som företag till er och säger att nu vill vi, ja, men till exempel produktutveckla, och vi har iakttagit ett problem som vi ändå ser. Men det kanske är något annat problem vi ska lösa. Då antar jag att ni tar ansvar för det här låter ju som att när man ska ha med många människor så behöver man ha strukturen och metoden så att alla vet vad de håller på med. Och vad börjar ni med då? Säger ni att ja, men samla 50 personer eller 30 personer som ska komma från de här delarna av företaget, eller hur gör man?
Ja, precis. Vi tittar då, för det första så designar vi utifrån hur mycket tid de har, om de har en halvdag, en hel dag eller 2 dagar. Så designar vi. Vi kollar också på hur många människor, hur många resultat vill vi ha klara. För att det vi har när vi är klara är en prototyp då. Och då kan ni säga att anledningen till att vi kan röra oss snabbare framåt än en Google-metoden där man bara är 7, är att vi, istället för en prototyp som de testar, så har vi 5 prototyper. Och det säger sig självt att vi skjuter lite bredare och då har större chans att lyckas snabbare. Men absolut, man tittar på sammansättningen i grupperna, tittar på vilka frågor ska vi svara så att vi har ett underlag när vi är klara att fatta beslut på. Så det är lite planering innan, och sen faciliterar jag det där. Och om man tittar på ett sånt där produktionsschema eller körschema, running schedule som vi kallar det, så är det är minut för minut, alltså i 8 timmar om dagen.
Oj, och ändå får ni utrymme för den här kreativiteten. För du snackade ju om musikbranschen tidigare, och vi som jobbar med olika kreativa yrken vet ju det här som, ja, du säger att vi behöver ibland vara i fred och tänka, vi behöver komma ihop och tänka och utvärdera, och så går det tillbaka, fram och tillbaka. Men ni liksom skapar det här mer strukturerat.
Ja, absolut. Jag kan säga att vi börjar alltid individuellt, det är nyckeln, så att alla kommer att bidra med någonting. Ska man ta en grej som är viktigast när man jobbar med olika perspektiv, så är det att alla får x antal minuter, och längsta är i vårt fall 10 minuter. Att själv skriva ner så många tankar, idéer som möjligt du har på det som man ska lösa. För annars så vet vi att alfa hen kommer ta över. Vi ser redan på inbokningen vem som är som kommer hålla låda. Och det fina med det här formatet och när man faciliterar då som jag gör, är ju att det finns inte utrymme för hierarkier, det finns inte utrymme för titlar, utan det handlar om att vi är 5 stycken, vi har 10 minuter att ta fram 10 idéer var. Vi har 20 minuter att välja 3, vi har 20 minuter att välja 1, så att det går bara farten.
Men hinner man tänka då? Det låter ju samtidigt som det går väldigt fort.
Ja, man gör det. Det är det här trattandet som... det är också så här att människor... Vi vill gärna tro att vi är väldigt unika. Men de här idéerna som kommer fram, jag skulle nästan kunna lägga dem på bordet innan i många fall. För att människor är väldigt lika. Och speciellt om man jobbar i ett företag, då har man väldigt lika syn på saker och ting. Och därför kan det vara bra att ha med någon utomstående eller kunden för att spicea upp och bara, varför då? Hur kommer det där sig? Nej, det räcker absolut.
Och kundens roll i det här, alltså, kan man då göra så att det finns en kund i varje sån här grupp om 5 personer?
Ja.
Ja. Och hur ser man till att inte alfahannarna, för jag tänker om du håller i det här och ser flera grupper, hur ser man till att alfahannarna inte liksom tar över hela tiden?
Det är den här tidsbegränsningen som är, liksom, man har, om man har 20 minuter, det betyder att det är 5 minuter var, liksom, eller ja, vad det nu blir, det blir det ju inte riktigt, men ni förstår.
Man fördelar tiden på alla.
Ja, precis, och jag har ju gjort nu under de här 6 åren hundratals, jag har nog inte varit med en enda gång om att det inte har funkat, liksom, det där. Sen så är det så här att... och det här är ganska kul, för det här jag har hunnit reflektera lite över under förra året när det har varit som det har varit. Det är att grupperna där är höga chefer med, eller kanske chefen då, eller så, är oftast lite långsammare än andra grupper. Men de får inte mer tid för det, utan det är bara att de är lite långsammare. Och då har jag tänkt så här att ja, men det där har med inbyggda hierarkier och lite liksom att man har respekt och hit och dit. Men så är det inte, för att gruppen där chefen är med, de är oftast väldigt på och frågasätter saker och ting. Men anledningen till att den är lite långsammare är att en person som har den positionen har ett mer holistiskt tänk på lösningar. Medan de andra är väldigt mycket så här specifika i sina dagliga grejer eller sin avdelning. Så att, det är min i alla fall tolkning av det, att de personerna, om de är bra på det de gör, har ett mer holistiskt syn på vad som kommer fram och därför tar det lite längre att sätta det i sitt sammanhang.
Ja, men
jag tänker där på att du säger att alla är lika, men jag fick en reflektion där att eftersom jag är en sån här som liksom nu skulle klassas som en idéspruta och har liksom skulle kunna, om det finns inga begränsningar här, ja, men då är det inga problem. Men är alla liksom redo att vara i det där idégenererande modet? För några vill ju, du vet, tänka på saken till imorgon och funkar. Funkar det verkligen så bra?
Jo, men det gör det. Det handlar ju självklart om att skapa en psykologisk säkerhet när man kör igång. Och det är liksom en del av saken, att vi säger att ingenting är bra, ingenting är dåligt förrän vi har bestämt att det är det. Och nu ska vi ha kvantitet för att hitta kvalitet. Alltså efter första 10 minuterna, då ska vi ha 10 idéer per person, minst. Det betyder 50 idéer per bord, som sen ska då trattas ner till dag 2, till en prototyp per bord. Och det handlar hela tiden om att liksom, och det här med, om jag får en uppgift från en kund, liksom, var det nu än var, så brukar jag säga så här, ja, men låt oss sätta ordet framtid framför. Det öppnar upp boxen då. Sen så kanske de säger så här, ja, men det här måste bli en app. Så här, ja, men då så vet jag som facilitator att det här ska bli en app. Men vi säger inte det, utan vi säger att vi ska göra framtidens kundtjänst. Men jag som facilitator vet att varje bord kommer, oavsett vad de har för lösning, kommer jag se till att de har en app som en del av sin lösning. Och det funkar väldigt, väldigt bra. Och sen så går man från det här liksom, kvantiteten trattar vi ner genom att vi har tagit fram matriser där man svarar på vissa frågor per idé. Och då, det blir som en test, det blir som en gallring. För kan man inte svara på de där frågorna, så är det liksom inte värt att gå vidare med den idén. Och så kan man gå tillbaka till idéerna hit och dit. Så att
det skulle vara jättekul att höra ett konkret exempel om du har något favoritprojekt, så att vi kan förstå hur det här går till, alltså vad man kommer in med för faktorer, ja, vad som händer längs vägen och sen vad man landar i.
Ja, jag ska se om jag kan försöka komma på något som jag kan prata om då, eftersom det är också det här med innovation. Även om de här metoderna är snabba, så är det fortfarande företagets organisation att få ut någonting på marknaden är ju ibland väldigt, väldigt långsamma. Men jag kan, eftersom jag pratat om det här med kundtjänst, för några år sedan så jobbade vi med Swedbank och de ska då ta fram en bättre kundtjänst helt enkelt. Och då så sa vi att ja, men låt oss istället, eller de ville ta fram en app helt enkelt för att kunna interagera med sina kunder. Och då sa jag, men ta fram en app, det är ju inte framtidssäkert att det är helt ute, liksom, låt oss säga framtidens kundtjänst istället. Och det vi gjorde då, det var att vi öppnade upp frågan helt enkelt. De var 30 personer, olika personer från företaget, men också personer utifrån, kunder då, som var med i den här session. Och vi hade också så kallade experter, för det är också ett himla bra sätt att att spajsa upp då. Tänk till exempel att ta in en AI-expert eller någon som är beteendevetare eller jobba med de frågorna som den här podden handlar om. Ha med en sånt perspektiv oavsett vad det är för lösning att ta fram. Då får man ju med det från början liksom. Så att det var väldigt blandade grupper och under 2 dagar då börjar man med att titta på så här, vad är det vi ska lösa? Vilket jobb så ska vi göra? Vad ser vi för hinder och möjligheter idag med att göra det här? Så då gör man den här insights och nulägets grejen då tillsammans. Man tar fram pains och gains som det heter. Man tar fram massor, man enas, man presenterar för varandra. Och när man har gjort det så går vi in i nästa steg som handlar om då någonting som kallas för actionable directions, det vill säga var ska vi springa någonstans. Och då ställer man också frågan, okej, nu har vi hört alla hinder och möjligheter, vad är det då vi måste lösa för att kunna lösa frågeställningen? Likadant där, börjar individuellt, massa idéer som vi trattar ner och sen så prioriterar genom att rösta. Så att 3 timmar in ungefär i dag 1 eller halvtid dag 1 så har vi en prioriteringslista med saker vi måste lösa helt enkelt, som alla i rummet har enats kring.
Vill du vara lite mer konkret där? För jag tänker att man vill få en bättre kundtjänst. Det handlar ju någonstans om att, kan jag tänka mig då, att, ja, men att det ska vara lättare att få hjälp när man är kund.
Ja, exakt. Precis.
Och då kanske man tänkte, ja men vi gör en app, alltså en teknisk lösning. Ja, men vad dök upp för andra frågeställningar och insikter som ni insåg att ni behövde lösa?
Jo, men det var väl det där liksom, varför vill man kontakta, vad vill man ha uträttat, vad är anledningen till, och eftersom vi hade representant från kundtjänsten så kunde de ju ge sig, ja men folk ringer angående det här. Vi hade ju också folk som, liksom, vi hade representanter från andra länder som gör bank på helt annat sätt till exempel, så bara för att spicea upp det liksom. En kille som kom från Afrika där de liksom skötte banken som man ser bookmakers i skurkfilmer när de skriver papper liksom. Vi hade en ung kille från Google som aldrig har pratat med en bank någon gång. Och det var väldigt roligt för deras idé, bara för att prata om det här med perspektiv. Då var han en idé, eller en grupp med lite äldre herrar och damer. Och de vart helt sådär förtrollade av honom. För han är supersmart kille och väldigt så karismatisk. Men han bara, tänk om vi hade en grej som gjorde folk medvetna om banken. Något fysiskt så här. Man kunde ha liksom hit och dit. Så då när de presenterade, jag bara, du menar en spargris? Han bara, vad är det för något? och de i gruppen så har varit alldeles röda ansiktet så här. Ja, det är klart, han pratade om en spargris. Han hade aldrig sett en spargris. Så himla roligt. Så att, det är lite liksom, ja. Det fanns många utmaningar. Det var därför vi ville göra en mer holistisk lösning liksom på det där. Och vi ville också att den skulle vara plattformsoberoende. För att då på den tiden, det här var 3-4 år sedan, man pratade mycket om att appar kommer försvinna och att man kommer göra allt i ett flöde. Så det var liksom sådana grejer. Det var mycket att ta hand om. Men det resulterade i alla fall att vi efter då slutet på dag 1 så testar man mot en målgrupp. Så man kommer på morgonen så har man testresultat.
Fråga, vad är det man testar då? Är det liksom en idé?
Hypotetiska frågor. Skulle du kunna tänka dig att ha en AI som investerar åt det? Skulle du kunna tänka dig hur mycket, vilken plattform? Och så hypotetiska frågor kring idén då. Som man då kan tweaka till hit och dit. Och sen så gör man, förpackar man det här. Och det är också lite kul. Vi jobbar alltid med att göra en videoprototyp. Där man visar upplevelsen av en idé. Mm. Och det är också ett väldigt bra sätt att paketera idéer för att skicka vidare.
Så ett test måste inte vara då att man bygger något digitalt som någon ska knappa i och prova. Utan det kan vara...
Nej, för att vi vet inte om det är det.
Nej.
Vi vet ju inte om det är digitalt då. Vi gissar ju att det är det eftersom det är många idéer blir digitala idag av sig självt. Men det behöver inte nödvändigtvis vara det, för att om när vi testar så säger målgruppen så här att nej, men vi vill ha ett pappersbrev skickade till oss liksom. Ja, då är det utifrån det vi tittar. Så får vi titta på den idén då. Ja, men de vill ha papper och vår idé är det här. Hur många vill ha papper, hur många vill inte ha papper? Kan vi vrida på det här? Och vad har vi för liksom, hållbara förhållningssätt till det här? Nej, vi ska inte göra papper. Ja, det förstår. Det är mycket, mycket att tänka på.
Jag gör några reflektioner, ja. Eller många, men just, jag skulle nog kunna vara en sån som innovation direkt tänker så här, mössa på sne, söder, och väldigt så här, ja, det här är mycket AI och väldigt tekniskt, och det är det inte alls, utan vi behöver innovera och ha det förhållningssättet hela tiden. Mm. Det andra är att du återkommer till facilitering flera gånger, och det har vi har poddat om, och jag är utbildad i det, och det låter som att kanske framförallt för en grupp som inte alls har gjort det här innan, så krävs det att någon faciliterar det här, för att annars kan det ju bli lite hejkon bacon kanske.
Det går inte annars.
Det går inte. Och det tredje var bara just det här att jag tänker också att, om jag tänker själv, jag skulle nog vilja ha preppat hjärnan på det här, att vara ute och tagit en promenad, vara syresatt. Jag skulle inte vilja lägga det en november torsdag klockan 4, även om det låter jätteintressant, men det är väldigt mycket frontalopp, och att vi också behöver vara medvetna om såna saker som confirmation bias, nu vet inte jag vad det heter på svenska, men att jag vet ju att det är så här. Ja, fast i det här forumet behöver du oveta att det är så här.
Jag kan dra en anekdot då kring den där session, för att en av grupperna så var en herre med som hade byggt transaktionssystemet på Swedbank. Han visste precis vad som gick och inte gick. Och han var jätteöppen och var delaktig till tag, och så började han till slut bli en blocker, omedvetet, för att han var så himla öppen person. Så att det var inte att han var en så här sur gubbe som bara, nej, det här går inte, utan han bara, Fredrik, hur ska jag förhålla mig till det här? Jag vet ju att det här vi pratar om inte går, liksom. Jag bara, här, varför går det inte? Nej, för att det finns inte ett globalt digitalt identifikationsprotokoll, liksom. Jag bara, men vet du vad? It's your lucky day. Låtsas att du har det.
Mm,
han bara, vadå, ska jag låtsas att jag har det? Jag bara, ja men precis, du får det. Han bara, aha, men då så. Då chattar han på, och då är det ju så att när han öppnar upp, och det här var någonting som jag verkligen lärde mig när jag var på Google. Vi hade ju någonting som heter 10X. Att när vi kom med en lösning så sa de, gör den här 10 gånger större, 10 gånger i framtiden. Det var så stressigt. Men det var ju för att vi skulle lämna där vi var nu och vad man kunde göra och kasta oss in i vad vi trodde att man inte kunde göra, men att vi ville göra. Och döm om förvåning att vi kunde alltid hitta någon som kunde lösa det där. Och det var ju lätt för Google, som har mycket pengar som helst i världen och massa smarta människor. Men det här med att kasta sig in i framtiden och liksom låtsas är ju absolut det bästa. För det är så, vi lever i en tid nu där tekniken ligger så långt före vår fantasi. Att det är inte tekniken som håller oss tillbaka som det var för 10 år sedan, utan nu är det våra hjärnor, vad vi kan komma på, som håller oss tillbaka. Och det är därför de här olika perspektiven blir så himla viktiga, för det är inte experterna som kommer med lösningarna. Det är inte det. Utan de är så inkörda på sina spår, och myten om det ensamma geniet är ju totalt dött, liksom.
Men jag tänker på när vi poddade om kreativitet för länge sedan, Ann-Sofie, så ställde vi lite frågor till varandra som vi hade hittat då i olika forum. Och en var det här, om vi skulle köra vår podd, men om inte internet fanns, hur skulle vi göra då? För där är ju liksom det första svaret är ju, det går inte. Men om man sätter sig över det och tänker, ja men om vi var tvungna. Ja, men skulle vi stå i en park kanske?
Heta linjen.
Ja, eller hur? Och vi kanske skulle samla människor, eller så skulle vi stå högst upp på ett högt hus och ropa ut grejer. Men då händer ju någonting. Mm. Så det där är ju väldigt spännande. Och det tänker jag att man kanske kan ta med sig, även om det nu krävs facilitering och metod för ett stort innovationsarbete. Så sådana små frågeställningar kanske man kan ta med sig bara till ett möte någon gång för att skaka om.
Ja, men absolut. Och jag gör ju mycket sådana sessions också. Jag har jobbat med Sveriges Radio till exempel väldigt mycket, där vi gör så här, till exempel när EU-valet var, så är det ju så att man vill ha koll på vem som säger vad och vad man röstar. Och det är så hundratals frågor. Och folk ändrar sig hit och dit. Och där vill man följa, för det har sådana konsekvenser vad folk tycker tydligen politiskt. Men, och då så tänkte de så här, kan vi använda AI för att hålla koll på? Så då hade de bara en idé om att vi kanske skulle kunna tänka oss att testa det. Kan du hjälpa oss och ska vi göra det eller ska vi inte göra det? Så under 3 timmar då så tog vi in EU-experter, vi tog in advokater, vi hade AI-experter, vi hade reportrar som var för teknik, reportrar som var mot teknik. Under då 2 till 3 timmar så bedade vi ut det här. Ska vi göra det, ska vi inte göra det? Vad behöver vi göra för att testa hit och dit? Så det är ett format som är väldigt bra för så här styrelser att enas kring beslut och såna här saker.
Och du, när du, när du säger beslut nu kanske jag klippte av dig. Mm. Men jag tänkte, för förr eller senare så behöver det ju fattas beslut. Så oavsett de här olika perspektiven, hur ser maktförhållandena ut? Där får alfahannen kliva in då, eller hur gör man?
Nej, men så, jag tycker ju att vi lever i ett fantastiskt land när det kommer till det här med demokrati och hur vi respekterar varandra. Och eftersom jag har då levt och jobbat i USA, så är det en väldigt stor skillnad. Där den här metoden kommer ifrån, där är det ju en person av de här sju som har veto, som kan köra över alla andras beslut. Det är både bra och dåligt. Det som är bra med det är att den personen äger det här, så man vet att det kommer bli av. I Sverige kan det vara, vår konsensus som vi alltid eftersträvar, kan vara också betyda att det är ingen som kommer ta tag i det. Mm. Men jag brukar demokratiskt rösta, helt enkelt.
Ja, det sa du tidigare. Okej. Okay. Och går alfahannarna, alltså cheferna, med på det?
Ja, absolut. Det är det som är så himla fint. Det sagt att jag brukade ha öppen röstning förut. Att man fick gå fram och sätta punkter. Alltså det är så, nu jobbar jag oftast med vuxna människor. Och folk försöker fuska ibland. Det är helt, helt otroligt. Men inte bara det. Att den här öppna röstningen också kom jag till en insikt med till slut. Att folk blir så himla påverkade av vad de röstar. Och det kan vara både bra och dåligt.
Att andra ser,
i det här fallet
alltså.
I det här fallet var det dåligt. Så nu har jag börjat med bara slutna röstningar.
Så då får du folks riktiga åsikter, helt enkelt.
Ja, precis. Och det kan stressa folk. Men eftersom jag då använder Mentimeter för det, så är det ingen som ser vad de röstar. Och det är också viktigt. Den här psykologiska... Det är mycket psykologi liksom, att låta folk våga. Liksom.
Så ni behöver innovera även när det gäller er metod och hur ni ska hålla de här sessions?
Absolut. Men där är också viktigt, vi pratar om facilitering, och det är väl faciliteringstipset, det är liksom trust the process. Jag har en modell som jag vet att jag verkligen att verkligen funkar, och jag är också, nu brukar jag inte behöva komma dit, men jag brukar ibland, så säger man så här: jag är inte här för att bli vän med er, utan jag är här för att ni ska få shit done, helt enkelt. Så det är en facilitators roll, absolut, att se till att det där funkar. Men det är lite som musik, och jag spelar musik också, så att för mig är det väldigt, väldigt, du måste kunna låten och sen kan du improvisera. Och målet är ju att när du spelar musik att folk ska dansa, och då kanske du får dra ut lite där och dra in lite där och hit och dit. Och i det här fallet så ska man få folk att jobba och bidra och innovera. Och det är lite samma mekanismer faktiskt.
Men vad härligt att höra. Jag blir väldigt sugen på att jobba med sånt här. Eller jobba med. Men jag tänker att alla, lite som du sa till oss, Fredrik, i början av avsnittet, att alla behöver tänka på hälsa på ett holistiskt sätt och jobba med hälsa på nya sätt. Och jag tänker att det här med innovation också, det behöver ju förstås vara något som pågår hela tiden. Och vi kanske inte alltid kan ha en facilitator med oss. Så därför vill vi att du, Fredrik, ger lite tips här nu när vi släpper taget om dig och lyssnarna. Vad kan man läsa? Jag vet att du har en podd till exempel. Vill du ge oss några tips på hur man kan lära sig mer?
Ja, men vi har en podd som heter Honeypot som handlar lite grann om de här frågorna. Jag tycker ju att man ska absolut läsa boken Sapiens, som förklarar varför vi är som vi är och den fantastiska kraften vi har som människor när vi kan samarbeta, är grunden till allt. Jag tycker att man ska titta på Google Design Sprint-boken. Den är, även om man inte kör de där 5 dagarna, så är den full av tips och tricks om hur man kan göra det här. Man ska googla någonting som heter pretotyping, är väldigt spännande. Man kan följa mig på LinkedIn. Jag brukar dela med mig av såna här saker också.
Det ska jag göra.
Jag tycker det är spännande. Men, men jag måste flagga för en grej också. Det här som jag pratar om nu, så att inte folk stressar upp sig. Det här kan man inte göra 24/7 på ett företag. Utan det här handlar om att vid vissa tillfällen lämnas silos, eller avdelningar, eller vad man vill kalla det. För att under kort tid tillsammans lista ut vad man ska lösa. Och sen gå tillbaka till sina silos eller avdelningar och exekvera. För att det är någonting som man oftast glömmer när man pratar om innovation. Att det handlar om att göra det också. Inte bara att ta fram massa idéer, utan någon ska göra det också. Och det glömmer man oftast bort. Och en annan grej till också, bara när jag ändå har ångan uppe här. det här med att jobba med olika perspektiv, det betyder att man kommer misslyckas mycket, mycket mer än om man jobbar med folk som har samma kunskap. Men det är det som är tjusningen. Vi måste ha kvantitet, och den kvantiteten ska komma snabbt så att vi kan misslyckas eller lyckas snabbt, hur man nu väljer att säga det. Men regel nummer ett, fler perspektiv i rummet, mer misslyckanden. Tänk på det.
Ja, men superintressant.
Super, ja, verkligen.
Ja, jag tänker att vi ska länka till de här olika källorna som du har nämnt. Jag tänker att om inte annat så har vi nog satt igång huvudet lite grann på dig som lyssnar. Och vi vill gärna förstås höra vad du tänker, hur ni kanske jobbar med innovation eller vilka utmaningar ni har kring just innovation. Vår samarbetspartner motivation.se, Sveriges ledarskapssajt, har förstås artiklar även om innovation. Och vi länkar här till en film för ovanlighetens skull med titeln Flexibelt arbete gynnar innovation. Det blir jag själv väldigt nyfiken på, för det här med flexibilitet är något som kommer mer och mer i vårt arbetsliv, på gott och ont.
Mm. Och med det så tackar vi Fredrik. Vi tackar våra samarbetspartners Twitch Health, motivation.se, Agda Media för den här produktionen. Följ oss på LinkedIn, kommentera gärna, prata med oss och sköt om er, så hörs vi om en vecka igen. Hej då!
Tack så mycket, hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.